Det här avsnittet av JP Samtalar är en diskussion om ett mål som politiserades och under en tid stod i centrum för en diskussion om yttrandefrihetens gränser och demokrati. Vi som har gjort det här avsnittet heter Joel Malmgren och Malva Bark. Våren 2018 skulle en filmvisning av Burka Song 2.0 hållas under Göteborgs filmfestival. Filmvisningen skulle följas av ett panelsamtal, men Göteborgs stad ställde in både filmvisningen och det efterföljande samtalet med hänvisning till att de inbjudna gästerna inte stod för tillräckligt allsidiga åsikter. 4 mars 2018 skrev kommunpolitikern Ann-Sofie Hermansson på sin blogg och kommenterade den inställda filmvisningen och de debattörer som bjudits in. I blogginlägget kallade hon två kvinnor som bland annat varit aktiva i Muslimska människorättskommittén för bland annat extremister samt anklagade dem för att ha försvarat terrorister och avfärdat antiterrorinsatser mot bland annat IS-krigare. Detta ledde till att de anmälde henne för förtal och begärde skadestånd. Processen i tingsrätten drevs som enskilt åtal och Ann-Sofie Hermansson friades med motiveringen att det funnits skälig grund för att sprida uppgifterna om de två kvinnorna. Målsäganden har överklagat domen som nu väntar på att tas upp i hovrätten. Vi träffade Ann-Sofie Hermanssons advokat i tingsrätten Allan Stutsinski och diskuterade om domstolen kan vara opolitisk och om ett mål någonsin är fritt från politik. Senare i det här avsnittet ska vi höra Jasmin Kaspeki. Men först hör vi Allan Stutsinskis syn på processen, betydelsen av politisk kontext och vad det innebär att driva ett enskilt åtal.
Vill du presentera dig själv lite mer?
Jag kan kort säga att jag tog examen 1983 och arbetade på domstol i 2,5 år efter det och började 1986 på en större affärsjuridisk advokatbyrå där jag arbetade i 30 år. Nu de senaste 3 åren har jag drivit en lite mindre byrå inriktad mera på brottmål och mindre tvistemål med några nära kollegor.
Intressant. Och ja. Det är straffrätt som ni jobbar, straffrätt och processrätt som ni jobbar med?
Ja, mest. I alla fall. Ja, så är det.
Spännande. Vad hade du för känslor och tankar kring tingsrättens dom?
Alltså själva domen tycker jag är bra. Tingsrätten håller sig strikt saklig. Hela huvudförhandlingen var ju en politisk debatt i stort sett. Rätt mycket av den i alla fall. Och målet var sådant att det var nödvändigt att det blev så. Men domstolen måste ju sortera ut vad som är rättsligt relevant och bara pröva det sakligt. Och det är det man har gjort också. Mm. Och man har också där, tycker jag, lutat sig rätt mycket mot i alla fall den ordning för prövningen som jag föreslog i mitt slutanförande. Att man allra först prövar vilka påståenden som utgör uppgifter i lagens mening. Och sedan prövar om det här är förtalsuppgifter, de som utgör uppgifter. Och slutligen prövar om det har varit försvarbart och om det fanns skälig grund för de uppgifterna. Och den ordningen har man använt sig av. Och jag tycker man har kommit till de resultat som man borde komma till. Så det är på det sättet en bra dom. Mm. Den håller ihop, den är väl motiverad. Och det är resonemang som är ganska lätta att följa.
Ja, intressant. Det här med uppgifter, som vi har förstått det, så handlar det om det ska gå att testa på något sätt sanningshalten i det.
Absolut. Ett påstående som ska vara en uppgift som ska kunna ligga till grund för ett förtal ska ju vara en uppgift som antingen är sann eller falsk. Ja. Det ska inte vara en värdering. Om någon på sin podd säger att jag är ful, då är det en värdering. Det är inte sant eller falskt. Man kan ha olika åsikter om mitt utseende. Men, så det får man säga. Ja. Men om man skulle säga att jag är en bedragare, att jag har begått brott, det är någonting annat.
Ja, intressant. För det jag tänkte var att varför är det så att det relevanta är om det är en uppgift som går att verifiera och inte om det är en uppgift som har gjort skada?
Ja, alltså att sprida nedsättande omdömen om människor, att jag är fet och ful och dum. Det kan ju göra mig skada, att någon tycker det är ju rätt obehagligt och jag kan bli sårad av det. Men det blir på ett sätt omöjligt att sätta gräns för yttrandefriheten om man skulle straffbelägga värdeomdömen om människor.
Ja. Men skulle du säga att i det här fallet när det var... Jag tror att i den första delen så bestämde man att extremist inte skulle anses vara en uppgift i lagens mening.
Ja, precis.
Men att upplevde du det som att det var alltså, på gränsen där det eventuellt skulle kunna falla ut till att vara en uppgift, eller var det självklart att det var ett värderande omdöme snarare?
Ja, jag anser det självklart att det är ett värderande omdöme. Det är inte på gränsen. Däremot är det faktiskt tvärtom så att de påståenden som tingsrätten har ansett vara uppgifter, alltså att de här damerna skulle ha försvarat terrorister och motarbetat antiterrorinsatser, de är också på gränsen till att vara värderingar. Alltså vad innebär det att motarbeta antiterrorinsatser? Vad innebär det att försvara terrorister? Det är inte självklart. Jag menar att det ligger rätt mycket av åsikter i sådana påståenden också. Det är också rätt mycket av värderingar. Där är det på gränsen åt det hållet. Men det kanske finns så pass mycket av reellt innehåll i sådana påståenden att det i alla fall inte är någon orimlig bedömning att säga att det är uppgifter. Om det finns en rimlig grund för en uppgift, det är en komplex bedömning och ska ses i vilket sammanhang som uppgiften lämnas. Särskilt då när det är uppgifter som gränsar till värderingar, så blir det en grannlaga uppgift. Men man kan också säga så här att ju närmare åsikter, värderingar som en uppgift kommer, desto mindre utrymme blir det att inte säga att det finns en skälig grund.
Vad tycker du att domstolen ska ta för hänsyn till så här den typ allmänna stämningen i samhället? För man kan väl se det som att man är illegitim om man inte spelar de åsikter som finns i samhället, men att samtidigt rätten ska inte vara godtycklig utan man ska uppfylla liksom ett legalitetskrav.
Frågan om lagstiftningen motsvarar ett slags allmänt rättsmedvetande i den mån som man kan fastställa sådant är ju i första hand ändå lagstiftarens uppgift. Att lagstiftaren, vilket vi är politiker som är valda av folket, de stiftar ju med det mandat de får ifrån befolkningen de lagar de vill.
Mm.
Men sen måste ju rättstillämpningen tillämpa dem utan att, menar jag, göra sådana sidoblickar. Mm. Så vad får det för effekt för den ena eller den andra? Eller vad kostar det samhället om vi dömer så här många till fängelse? Mm. Alltså sådana saker måste ju domstolen bortse ifrån. Domstolen måste hålla sig till de regler som finns och de lagar som politikerna har stiftat. Och kan inte, enligt min mening, försöka beakta vad det här får för konsekvenser, det ena eller andra domslutet, på ena eller andra sättet. Man ska inte använda egentligen domstolen för att skicka politiska signaler i normala fall. I just det här fallet menar jag att man ska göra det. Det var viktigt i det här fallet att göra det. Därför så använde jag den möjlighet jag fick under huvudförhandlingen till att breda ut med något och hålla rena politiska anföranden. Därför att målet var som det var. Men som regel och som princip så ska domstolen inte göra sådana sidoblickar. Utan det är lagstiftarens uppgift att säkerställa att den rätt vi tillämpar och den lag vi har stämmer någorlunda väl överens med vad människor tycker.
För att vi har ju också fått intrycket av att det var en väldigt uppdelad rättegång, eller man ska säga, och att det nästan fanns. Vi läste en artikel av Amerika Vera Zavala.
Ja.
Att hon menar att rättegången handlar väldigt mycket om vem som är muslim och vem som inte är muslim och så vidare. Det handlar väl just om att det här slår liksom an en ton, eller man ska säga, i samhället där det är en väldigt kontroversiell fråga med religion och politik och utanförskap. Hur ställer du dig till det som Hermanssons ombud?
Det är ju så här, vi pratar om ordet extremism.
Mm.
Och då var det ju viktigt för oss att klara ut, och inte bara för oss, utan det var viktigt ur många olika synpunkter, att slå fast att den stora mängden muslimer i samhället har inte de åsikter som de här damerna har och som deras kommitté har. Den stora mängden muslimer i samhället stöder inte terrorism. Den stora mängden stöder inte att man motarbetar antiterrorinsatser. De stora mängden muslimer tar ju tvärtom avstånd ifrån de här damerna. Och det är ju då viktigt att de här är inte normala eller normaliserande för muslimer i allmänhet. För hade man accepterat att de här representerar muslimer i allmänhet, då hade man ju fått sådana stämningar som du pratar om, anti-islamska, anti-muslimska stämningar. Så det är viktigt för den muslimska gruppen att vi klarar ut att det här är extremister. Det här är extremister som inte har någon anknytning till muslimer i allmänhet. Nu skriver hon Amerika, som ju är en, i min mening, en vänstervulgär aktivist, att varför kan man inte vara bara muslim, skriver hon. Därför att de här är just, avviker just så markant ifrån vad som är den muslimska normaliteten, att det är viktigt att man inte gör den sammanblandningen, att man låter den vanliga muslimen stå fri från extremismen, stå fri från den anknytningen till just de här som ju enligt min mening faktiskt försvarar terrorister och motarbetar antiterrorlagstiftning. Så det var viktigt för muslimerna att vi talade om, och att Ann-Sofie talade om i sin blogg, att de här är extremister.
Som ni sa, det var det fråga om vem ska, vem har definitionsprivilegiet lite. Att man inte ska få säga att vi talar för den här gruppen och att det ska köpas rakt av.
Ja, då, precis. De sa vi talar för den här gruppen. Samtidigt sa de att vi kunde inte bilda någon förening, för ingen ville vara med i våran förening. Så vi fick bilda en kommitté. Den hette Muslimska människorättskommittén med 4 medlemmar. Alltså, vi hade ju en expert här, Eli Gunder, som just har undersökt de här sakerna och som just har forskat om de här sakerna, som just sa precis det jag sa. För den vanliga muslimen, det är extremt viktigt att man talar om att det här är extremism.
Hade ni någon expert som själv var muslim, eller gjorde ni någon bedömning kring om det var relevant i det här enskilda fallet?
Vi hade ingen expert som själv var muslim, men vi gjorde ingen uttrycklig bedömning på det sättet att vi diskuterade frågan.
Nej.
Men det är min bestämda uppfattning att det är inte alls relevant. Det saknar betydelse.
Ja, okej. Okay. För du menar att man ska lägga större fokus på akademiskt framtagen kunskap än på personliga erfarenheter?
Ja, det tycker jag. Och jag ska förklara det lite. Det finns ju en strömning i samhället som knyter an till det vi kallar för identitetspolitik, som säger att män kan inte skriva böcker om kvinnor. Kvinnor kan inte skriva böcker om män. Man kan bara skriva böcker och skildra sin egen lilla grupp. Kvinnor kan bara skriva om kvinnor. Hinduiska kvinnor kan bara skriva om hinduiska kvinnor. Hinduiska kvinnor ifrån Bangladesh kan bara skriva om hinduiska kvinnor från Bangladesh. Lesbiska hinduiska kvinnor från Bangladesh kan bara skriva om lesbiska hinduiska kvinnor från Bangladesh. Alltså det blir väldigt konstigt att säga att man måste vara precis den person som man själv skriver om och som man själv skildrar. I själva verket är det så att det krävs inte särskilt mycket hjärta och det krävs inte särskilt mycket empati för att vem som helst ska kunna sätta sig i någon annans skor.
Det här med att bara den egna gruppen ska ha tolkningsföreträde, det finns ju såklart en risk med det, att det blir chauvinism och att man inte kan ha liksom en empatisk inställning till andra. Men samtidigt så finns det kanske en risk att grupper i olika maktförhållanden, att det finns en risk med att den gruppen som har störst makt i samhället tar sig rätten att tala för dem som inte har samma möjlighet att tala.
Det finns alltid risker med allting, men jag tycker att den minst fruktbara analysen är en analys utifrån maktordningsperspektiv. Det är det minst relevanta perspektivet. Därför just att oavsett var man är på en samhällsteg eller en samhällsposition, så kan man sätta sig i någon annan människas skor ganska lätt. Det krävs inte så mycket.
Okej, men då har du också ganska stort förtroende för rättsstaten i det, att de som är domare och de som är jurister på olika sätt, att de ska kunna sätta sig in i sina...
Absolut. Alltså jag är inte... Det finns ju en kritik mot nämndemannasystemet, där man säger att det är mest äldre damer som dömer unga killar. Därför de flesta nämndemän är äldre damer. Och de flesta som döms är unga killar. Och det kanske ligger någonting i det. Någonting ligger det väl kanske i det. Men i grunden tycker inte jag att det spelar så stor roll, för det spelar ingen roll om det är en äldre dam som sitter där hon har inte speciellt svårt att förstå hur det är att vara en ung kille. Det krävs inte så mycket för att man ska sätta sig i någon annan människas skor. Det är viktigare. Och det är som, nu är jag själv kritisk till nämndemannasystemet av helt andra skäl. Men ska man ha nämndemän så utses ju de politiska partierna. Och det som är bra med det är att man får en värderingsspridning i den kadern. Vilket jag tycker är bra. Det är viktigare att om det nu sitter tre nämndemän som är äldre damer, att de representerar en värderingsspridning än att de representerar någon slags genomsnitt i form av ålder och kön.
Ja, i den mån som inte värderingar är bundna till ålder och kön.
Och det är de inte. Alltså det är som man kan, bara för att man är en medelålders vit man så har man inte samma åsikter som alla andra medelålders vita män har.
Det är en ganska stor diskussion vad det är som gör att man tycker en viss sak och så vidare. Angående det här med så här, den demokratiska aspekten av rättsstaten, så tänkte vi ta upp det här med att det här åtalet, och det har varit ganska mycket fokus på det i media också, var ett enskilt åtal snarare än ett allmänt åtal. De flesta åtal när det gäller grovt förtal är enskilda åtal. Och att det finns undantag för när en åklagare kan väcka ett åtal om förtal.
Ja.
Men att då ansåg man inte att det här uppfyllde kraven för det. Men att det kan ju inte så många åtal om förtal som gör det.
Nej, det är det inte. Och det beror på några olika saker. En sak är ju bevisfrågorna. Om en åklagare bedömer att alltså det här som påstås utgör inte förtal eller det går inte att bevisa att det skulle vara något brottsligt, då väcker de ju inte åtal.
Mm.
Eller om de säger att nej, men det här har så privaträttslig karaktär, människor mot varandra, att det inte finns något allmänt intresse i att väcka något åtal. Då gör de inte det heller. Men ibland gör de det, och det är om det finns bra bevisning och det är alldeles tydligt att det är förtalsuppgifter och det har fått en stor spridning och det som påstås om en person är att han eller hon har begått brott. I den situationen så kan de ändå väcka ett enskilt åtal. Det gjorde de ju till exempel mot Cissi Wallin som hade förtalat någon journalist på Aftonbladet. Jag minns inte riktigt vad han heter längre. Men,
vi vågar inte säga vad han heter. Vi vill inte bli åtalade för förtal.
Ja, men hon dömdes ju.
Ja.
Så han vann ju det målet, kan man säga, med hjälp av åklagaren.
Alltså det var åklagaren som...
Ja, det var ett allmänt åtal. Och det var ju för att det hon hade sagt det var stor spridning. Och det hon hade sagt innebar att hon anklagade honom för brott.
Mm.
Så det var rätt tydligt. Så då väckte de ett allmänt åtal. Men man kan säga så här att när en åklagare väljer att inte väcka allmänt åtal, ja, då står det ju fritt för målsäganden att väcka ett enskilt åtal istället. Men det är också en signal om att någon inom rättssamhället har bedömt att det här håller inte.
Mm. Vad betyder det sen för själva åtalet sen, att det går under enskilt åtal? Påverkar det domarna?
Nej, de ska ju pröva det. Alltså de ska ju pröva det utan hänsyn till att en åklagare har sagt nej. Och det gjorde de ju också i det här fallet. De ska ju pröva det. Alltså målet och anklagelsen måste ju stå på sina egna ben. Det har inte att göra med om en åklagare har sagt ja eller nej. Men om man nu diskuterar det utifrån med journalistisk synpunkt, så måste man ändå säga att det fanns redan en bedömning. Det fanns redan en bedömning.
Magnus Norell skrev en artikel också som handlade om just det här med att använda enskilt åtal som ett sätt att driva en politisk fråga. Och det anknyter ju lite till det vi pratade om tidigare. Ja. Ser du att det finns en sådan risk eller möjlighet att människor börjar använda juridiken för att driva olika frågor?
Ja, alltså jag tycker att det här åtalet är så ogrundat att man börjar fundera på vad är motiven bakom. Man för in en politisk debatt i domstolssalen som ska ske på politiska arenor och inte i domstolssalar. Och de är i min uppfattning så långt ifrån möjligheten att vinna framgång att man tänker att det måste finnas något annat skäl. Jag förstod faktiskt inte det för jag läste Magnus Norells artikel. Och då gick det upp för mig att de vill nog skicka en signal att visst, vi kanske inte vinner, men kritiserar man oss, då ska man få ett helvete. Då ska man få problem.
Men ni förhöll er inte till den risken, alltså hur den här signalen ser ut på ett samhälleligt plan när ni planerade och la upp er försvarsstrategi. Att ni inte ville, om ni nu själva insåg att det kunde vara fråga om liksom signalpolitik, eller vad man ska säga, tog ni det i beaktan att om vi gör på det här sättet så kanske vi, även om vi vinner, så kanske vi ändå ger dem någon form av bekräftelse. Ja. Funderade ni någonting på det?
Absolut, de tänkte sig nog att de vinner oavsett hur det går. Det är så uppfattade jag saken i alla fall. Och det jag gjorde då, i anledning av det, det var att jag tog scenen och höll ett väldigt långt och rätt kraftfullt slutanförande. För jag tänkte att jag får försöka så gott jag kan använda den möjligheten jag har nu då från den här plattformen att kraftigt argumentera mot dem och kraftigt lyfta fram också att detta kan vara skälet till själva målet, vilket jag också sa. Så att jag tänkte att jag tar den här plattformen och talar om vad jag tycker om de åsikter, eller vad våran sida tycker om de åsikter de står för och vad de har gjort, och gör det på ett rätt med rätt hög ljudvolym. Jag hade inte behövt ta i så för att vinna målet, men jag tog i så därför att jag ville skicka min egen signal.
Och vad upplevde du var målsägare, alltså motpartens sida? Alltså vad hade de för strategi i sin, i hur de drev processen?
Alltså de drev processen i och för sig ganska sakligt, får jag säga, utom i vissa delar tycker jag, men i stort sett. De hade nog intresse av att visa dem att det var ett verkligt och seriöst menat åtal och mål. Och de har ju också en professor i skadeståndsrätt i Lund med sig på den punkten i alla fall, att det inte är ett tokåtal, säger han, Mårten Schultz, han har skrivit det. Jag hade ju ett intresse av att liksom visa att man kan inte göra på det sättet utan att få domstolen att bli en arena för politiskt slagsmål.
Men vi har varit inne på det lite innan. Mm. Men angående det här med lawfare, som han kallar det, Norell, som ju är en större företeelse tror jag i USA än vad det är i Sverige. Men ser du en stor risk att det ska bli mer av det, och också är det alltid i alla sammanhang negativt att använda, eller är det någonsin legitimt att göra det eftersom samhället i sig är så pass orättfärdigt?
Nej, det är inte legitimt att använda domstolarna på det sättet, men jag tror inte heller att det kommer att bli någon, att det öppnar liksom slussarna för att göra det. Vi har vissa spärrar trots allt, och det är det kostnadsansvar som finns om man förlorar ett sånt här mål. Nu har ju de här damerna blivit skyldiga att betala kostnader till Ann-Sofie Hermansson. Vi får se hur det blir på slutet, men det blir ju mera kostnader tror jag för dem i hovrätten. I USA, som du säger, där det kanske är vanligare, där ser ju det, just den situationen, annorlunda ut. Där är det ju så att när en domare släpper fram ett mål, huvudregeln i alla fall i de flesta stater är ju att då får vardera parten svara för sin kostnad. Man blir aldrig skyldig att betala motpartens kostnader. Det finns vissa modifikationer med det. Men som huvudregel är det ändå så att en domare förprövar, säger domaren, det här är en seriös, riktig tvist och en riktigt mål. Den ska släppas fram till en juryrättegång. Då släpps den fram till en juryrättegång, och där finns det inget kostnadsansvar för motpartens kostnader. Detta i kombination med att advokaterna i USA ofta tar procent på vad de kan vinna. Då finns ju inga spärrar, liksom. Då finns ju inga hinder mot att använda domstolen på det sättet. De spärrarna har vi ändå i Sverige.
Samtidigt så ser man ju också att nu i efterhand så har det ju funnits någon sån här swish-kampanj också för att samla in pengar till de här kvinnorna så att de ska kunna betala rättegångskostnaderna.
Inte bara i efterhand, det hade de redan före på någon social media som jag inte kommer ihåg vad det var för något, där de gick ut till sina grupper och samlade in pengar.
Mm. Dels kan man ju se på det som att det kan vara, alltså om det blir vanligt, att det kan vara ett hot mot liksom vilka fall som tas upp och hur domstolarnas tid används på ett så här rimligt sätt. Man missbrukar enskilt åtal. Men också att man kan ju se på det som att folk som har pengar har ju möjlighet att driva ett enskilt åtal i Sverige, medan folk som inte har pengar men som kanske har utsatts för vad som skulle ha bedömts som förtal inte har de möjligheterna. Men upplever du att enskilt åtal, alltså att det är en, och förtalsbrott överhuvudtaget, att det är en juridisk konstruktion som håller idag? Alltså är det det bästa alternativet, eller skulle man kunna göra på ett annat sätt så att det hade varit träffat mer rätt liksom?
Ja, det är en bra fråga. Jag har inte funderat på det. Så jag har inget bra svar på det, om man hade kunnat göra på något annat sätt eller konstruera reglerna annorlunda. Det vet jag inte, men jag kom faktiskt på att jag sa det att man öppnar inga flodvågor för enskilda åtal, men det har blivit lite vanligare i alla fall att människor som döms för brott ofta, de vänder sig mot en åklagare med enskilt åtal eller mot en domare med enskilt åtal för tjänstefel och inte förtal. Även advokater råkar ut för det då och då, för saker de har gjort och skrivit i sina inlagor och i domstolar. Det har nog blivit lite vanligare i alla fall.
För att kontrastera lite, så deras synvinkel är väl att anledningen till att de går igenom domstolar är för att de inte har samma plattform som till exempel Ann-Sofie Hermansson.
Men nu, de här damerna står inte utan plattformar. De hade ordentliga plattformar. De hade fri tillgång till rätt mycket media. De har skrivit jättemycket som de alltid får publicerat. Och de hade ingångar till rätt stora rum.
Du, kan jag en sista fråga då? Har dina värderingar och åsikter förändrats sen du blev aktiv jurist? Alltså av saker du har sett och upplevt?
Ja, det kan jag säga är en fråga som kräver så mycket självrannsakan och eftertanke. Ja. Att jag inte vågar svara på det på direkten.
Men då har kanske ökat någon slags förståelse typ för människor i alla fall. Att man möter så många olika situationer.
Det tror jag att jag har gjort.
Efter vårt samtal med Allan Studzinski gick en tid innan vi träffade Jasmin Kasbeki, biträdande jurist på Frids advokatbyrå, som vi blivit rekommenderade av målsägandens biträde Silas Aliki Quesada. Då hade domen överklagats och vi pratade med Jasmin om hur hon ser på förtalslagstiftningen och tingsrättens bedömning samt hur målet behandlats i media. Det ledde också till en diskussion om juristens roll i samhället och om rörelsejuridik och strategisk processföring.
Jag heter Jasmin Kasbeki och jag jobbar, precis som ni sa, på Frid advokatbyrå. Jag jobbar som jurist och främst med frågor som rör migration, tvångsvård och lite brottmål helt enkelt. Ja, jag är ursprungligen från Stockholm men har flyttat till Göteborg för att jobba här.
Det är det som Frids advokatbyrå jobbar med också huvudsakligen.
Exakt, vi håller på med främst migrationsrätt, men sen så har vi också andra typer av mål. Vi har vissa som håller på med vårdnad, brottmål, ja, andra frågor också. Men jag tror att vi är nog extra kända för att hålla på med migration.
Och ni är väl typ en av de större typ humanjuridiska byråerna i landet också?
Jo, men det är vi.
Ja, vad spännande. Tack för att du fick komma hit. Och sen så den första frågan som är väl väldigt allmän är: vad anser du var det som stod på spel i processen mot Ann-Sofie Hermansson? Vad anser du att rättegången i huvudsak handlar om?
Jag tycker det här är ett väldigt spännande mål att följa som jurist. Jag vet att man har pratat om det här som ett politiserat mål. Man har pratat mycket om att det här handlar om yttrandefrihet och demokrati. Vissa människor har ju uttalat sig i media som att det här är ett hot mot demokrati. Och det är klart att i ett land som Sverige, det är ju ett demokratiskt land och vi ska kunna ha högt i tak. Och det är mycket som man ska kunna säga, och vi har yttrandefrihet, men vi har också en lagstiftning som sätter en gräns för vilka uppgifter som man får sprida om andra människor. Så jag ser inte det här som ett mål som handlar om att man försöker att begränsa Ann-Sofie Hermanssons yttrandefrihet på något sätt. Utan jag ser verkligen det här för vad det är. Det är en rättslig fråga. Det är två personer som anser att de har blivit föremål för förtal. Och då så väljer man att driva en sån här process i princip. Så det är nog det som jag tänker om det här målet. Jag tycker det är ett väldigt spännande mål, som jag sa förut. Spännande att följa det, men det har också varit ett spännande mål att följa i media hur andra har sett på det här. Man har sett det som en politisk fråga, som ett politiskt mål, men det egentligen är ett förtalsmål. Och det här sättet pratar man ju inte om andra mål på samma, alltså det gör man ju inte riktigt, utan det är inte direkt som att alla mål som rör förtal, de ser vi inte som politiska mål.
Nej, precis.
Så upplever i alla fall inte jag det. Man kan inte riktigt komma ifrån att det rör ju sig om två personer som tillhör en minoritet. Mm. Vi kan inte säga att muslimer, och speciellt inte svarta muslimer, tillhör majoriteten i Sverige. Men det vi också har framför oss är ju en kommunpolitiker. Alltså det är ju en av de största som vi har också.
Mm.
Det är en makthavare, det är en förtroendevald. Och sen har vi två personer som har varit i den offentliga debatten. Men att de på något sätt skulle försöka begränsa majoriteten, det håller inte jag med om. Mm. Det tycker inte jag att det här handlar om. Det är också så här att det finns ju, den här lagstiftningen, den finns ju av en anledning. Har man spridit uppgifter om någon och de här uppgifterna är att se som förtal i teknisk mening, då ska man ju kunna driva en sån här process. Då är det ju enskilt åtal som gäller. Det handlar ju om ansvarsutkrävande.
Mm.
Att sedan beskylla människor för att man väljer att driva en sån här process, det tycker jag är jättetråkigt att man gör det.
Det var väl också så, tror jag, att tingsrätten kom fram till att det var ett antal olika uppgifter som prövades.
Just det.
Ja, nu har jag inte exakt framför mig vad det var, men det var väl favoritextremister, extremister och...
Extrema röster, extrema, tror jag, det var en icke-demokrat. Vissa av de här uppgifterna, det ansåg man ju vara. Det sa man ju att det här kan vara förtal i teknisk mening.
Mm.
Så som förtalsbestämmelsen ser ut. Men det tyckte man ju inte om alla uppgifter. Det är om extremister eller icke-demokrat. Eller att man har jämfört dem med nazister och fascister.
Vad anser du om det? För det har ju varit ganska diskuterat nu i efterhand om extremist ska ses som en uppgift eller inte i förtalslagstiftningens mening. För det menar ju Silas.
Exakt.
Som är ombud för kvinnorna.
Ja, det stämmer bra det. Jag tänker att uttryck som extremist och icke-demokrat är ju uttryck som är nedsättande. Och när Ann-Sofie Hermansson har pratat om de här kvinnorna på det här sättet, så har ju hon också gjort det i ett sammanhang där hon har pratat dels om muslimer men också om terrorister och IS-resenärer, fascister och nazister. Och det ser jag som någonting väldigt grovt att göra faktiskt. Sen är det också så att tingsrätten har ju inte kollat jättemycket på den skriftliga bevisningen som har getts in i samband med det här målet, utan man har ju istället gått på Nationalencyklopedin och sagt att nej, men det här kan man inte säga, att det här är inte en sån uppgift.
Mm. För det tycker jag också var intressant som du var inne på, Malva, att det här med om extremist ska vara en uppgift i lagens bemärkelse, att det finns väl dels den aspekten av det att det är nedsättande, och det får man väl ändå säga att det generellt sett är. Alltså i den mån man inte totalt avfärdar samhället som man lever i, så vill man ju inte uppfattas som en extremist inom ramen för det. Men samtidigt så undrar jag om vem ska ha rätten att avgöra vem som är extremist.
Man pratar ju om det att extremist, det är ett uttryck, det är ett värdeomdöme och inte ett sakpåstående. Det är precis på samma sätt som att man kan säga att någon är ful, man kan säga att någon är dum, och det kan inte vara sant eller falskt. Och på samma sätt ser man ju och extremist. Men sådana här ord existerar ju inte i ett vakuum heller. Man har ju också gett in skriftlig bevisning till styrkande av att det är, av att det finns ett bestämt innehåll när man pratar om sådana här uttryck som extremist. Sen tycker jag också att det är väldigt intressant att man inte tycker att det är, när man pratar om icke-demokrat, hur tänker ni om det uttrycket? Vad skulle ni säga om just...
Jag har ju ganska många bekanta som har läst statsvetenskap.
Mm.
Och de har ju alltid typ så här en kurs på typ 3 veckor som bara heter så här, vad är demokrati? Frågetecken. Så det känns ju som att det är ett tämligen komplext begrepp. Mm. Och att det också ligger i syftet med begreppet att det ska vara komplext, för att En sak som alla kan enas om i demokrati är väl att den ska kunna rymma väldigt mycket.
Mm.
Och därför måste man också kunna ifrågasätta vad som faktiskt är demokrati.
Absolut.
Och jag känner väl att, eller man kan i alla fall göra ett case om att domare, Säpo och så vidare är makten. De är liksom etablissemanget. Mm. Och frågan är, vill man verkligen att det ska finnas en jättetydlig legal definition på vad demokrati är?
Men det är också det här som är så spännande, för att vi har ju demokratikrav i svensk lagstiftning. Alltså när man ansöker om bidrag för föreningar, så har man ju demokratikrav. Och nu har man också haft en debatt om man ska ha demokratikrav för någon som vill starta friskolor. Så att om vi faktiskt ska ha rekvisit i lagstiftning att det finns ett demokratikrav, hur kan man då säga att det inte, att ordet icke-demokrat inte är tillräckligt precis för att vara en uppgift i förtalsbestämmelsens mening.
Men jag tänkte prata om det också, angående det här med innehållet i begreppet extremist, att det har ju förekommit ett ganska stort antal experter eller sakkunniga i den här processen. I tingsrätten tror jag att i huvudsak var Ann-Sofie Hermanssons sida som...
Det är väl så att eftersom att hon är tilltalad så är det hon som får åberopa sakkunniga då till stöd för det här om att det skulle vara sanningsenliga eller försvarliga uppgifter.
Det är det som de har pratat om, precis. Ja. Kan det vara en uppgift i förtalsbestämmelsens mening? Är det försvarligt? Om det är försvarligt så ska man kunna visa att det antingen var sant eller det fanns skälig grund.
Ja, precis.
Eller tror de uppgiften var sann, och då har man ju kallat Magnus Ranstorp och Sandelin, Johan Lundberg tror jag det var, och Eli Gundar som var där för Ann-Sofie Hermansson.
För det tycker jag är intressant att, så här, att sanningen, för förtalsmål är ju speciella inom juridik på det sättet att sanningen är inte bara där saken händer, utan sanningen är någonstans en väldigt stor del av processen liksom, att försöka förstå. Ibland så antar jag att det inte ens kommer på tal vad som är sant eller inte, men att i det här fallet så känns det som att det är väldigt mycket vad som är sant som står i fokus. Och det jag tänker på är de här experterna. Hur ska man förhålla sig till liksom, sakkunnigas, alltså vittnesmål? Speciellt när det gäller en grej som är så komplex som vem är extremist? För att jag vet att en del av de här experterna har ju fått ganska mycket kritik också för rapporter som de har lagt fram och tidigare om extremism. Och sen så i hovrätten så har ju Silas och de här målsägande, de har ju åberopat Mattias Gardell, som kan man säga är, han är väl lite på andra laget om man ska formulera. Det har ju varit väldigt mycket det som varit mer, att det har varit två lag. Men Mattias Gardell är ju, bland annat så är han ju känd för att ha deltagit i Chip to Gaza tidigare.
Just det.
Alltså han har en ganska stark röst också på något sätt i ett politiskt samtal. Och det jag tänker, hur ska man förhålla sig till experter som är politiskt färgade? Och går det att inte vara politiskt färgad i en diskussion om vem som är extremist?
Tingsrätten har ju inte heller sagt att de här uppgifterna, de är sanna. Det säger man ju inte riktigt. Man går inte in och säger att allt det här som man har sagt om Fatima Dubakil och Mimoun Abdullahi, det är sant. Utan man pratar ju om att det fanns en skälig grund att anta att de här uppgifterna var sanna. Det är också en väldigt intressant diskussion tycker jag, att när man pratar om de här sakkunniga, för att framkom ju också där att de känner ju också Ann-Sofie Hermansson. Alltså Magnus Ranstorp känner ju Ann-Sofie Hermansson privat. De är ju också med i samma organisation. Magnus Ranstorp har uttalat sig i media. Magnus Ranstorp har också tweetat om det här målet. Han har pratat om det här målet som att han står på yttrandefrihetens sida. Det tycker jag är extremt problematiskt. Och att i den här domen också, tingsrätten lyssnar ju väldigt mycket på det som de sakkunniga har sagt. Man går ju väldigt mycket på det som främst Ranstorp och Sandelin har sagt i målet. Och precis som du pratar om Mattias Gardell, jag ska inte uttala mig om Mattias Gardell, men om man nu ser honom som en politisk person som är väldigt stark och som har en väldigt stark röst, så har ju Magnus Ranstorp det också. Och det har Johan Lundberg också. Så man skulle också kunna säga att de har en politisk agenda här.
Men skulle det då kunna liksom föreligga något hinder för att åberopa dem som bevisning överlag? Eller handlar det mer om att man istället då försöker avhjälpa det liksom objektivitetsproblemet i processen med bevisvärdering istället?
Och det är jag ändå tveksam till. Klart att man får kalla Magnus Ranstorp eller Sandelin som vittne och som sakkunnig. Det får man ju göra, men då får man ju också se någonstans vad har de för relation till en tilltalade. Och de skulle väl egentligen kunna vara objektiva, men samtidigt så är det ju väldigt konstigt att man går ut i media och uttalar sig om ett mål innan det har blivit dags för tingsrätten.
Ja, men jag tänkte på det också angående den så här mediala bevakningen av, och inte enbart bevakning heller av det som en nyhetshändelse, utan också att det finns väl knappt en person som brukar skriva om den här sortens saker, alltså om, vad ska man säga, om rasism till exempel, om den typen av frågor, som inte har uttalat sig. Tror du att det är, alltså det, å ena sidan kan man ju tänka sig att det är önskvärt i ett demokratiskt samhälle, men tror du att det finns en risk att det kan påverka rättsprocessen också, att det är så mycket medialt strålkastarljus som slängs på processen?
Det tror jag absolut. Jag tror det här sättet som man har pratat om det här målet på, att det här handlar om yttrandefrihet och det här handlar om demokrati, det har nog fått många människor att se det här målet som hot mot demokratin, hot mot yttrandefriheten. Jag tycker inte att man har haft en bra diskussion om det här målet i media. Jag tycker det har varit väldigt, väldigt laddat. Det har varit väldigt känsligt.
Ja.
På ett sätt som jag önskar att det inte var. För det här är fortfarande, det här är en rättslig fråga. Sen är det ju domstolen som får bedöma, är det här förtal eller inte.
Mm. Ja, det är ju därför som det blir extra speciellt också när en del av dem som figurerar i media också figurerar i domstolen inför tingsrätten. Att det blir, det skapar, alltså det måste ju orsaka väldigt svårighet att skilja på så här den diskussionen i media och bevisläget. Mm. Eller om man ska säga, det kan väl till och med, och det är också speciellt med förtal, att bevisläget känns som att det eventuellt kan förändras också bara av att om en person blir jätteoffentlig till exempel på grund av en rättegång, så påverkar ju det. Det ska väl egentligen inte påverka, för man ska väl utgå ifrån situationen när gärningen skedde.
Mm.
Men det kan ju vara så att en person blir jättekänd. Som jag dubbar killa av, det lär jag ha antagligen blivit en aning mer kända också på grund av all media.
Mm.
Och, men jag tänkte, hur ställer du dig till den här idén om att vissa personer ska tåla mer för att de är offentliga? För det var en grej som jag vet att målsägande tog upp i överklagan. Mm. Att Topakil Abdullahi ska anses tåla en del.
Just det.
Medan exempelvis Fredrik Virtanen, han behövde inte tåla mer. Även om man får väl ändå säga, Fredrik Virtanen är ju mer offentlig än vad Topakil och Abdullahi är. Mm. Eller det tror jag de flesta skulle hålla med om.
Absolut. Det tror jag också. Man får ju tycka vad man vill om att de är offentliga personer, men att de har namngivits på det här sättet, att de här uppgifterna har spridits om dem, det har ju lett till skada för dem.
Mm.
Och det har ju antagligen lett till ännu mer skada för dem nu när det här har blivit så uppmärksammat. Så då har ju de här uppgifterna fått ännu större spridning, såklart. Man pratar ju om Fatima Dobakil och Maimouna Abdullahi som att de är några, som att de är talespersoner för muslimer i Sverige. Och det behöver man ju inte vara för att man har debatterat eller för att man har varit en offentlig debattör. Bara för att jag skulle vilja bli sett, nu vet jag inte det, men om jag skulle vilja bli sett som talesperson, så betyder ju inte det att jag är talesperson för en viss grupp. Och på sätt och vis, ja, Hermansson är ju en makthavare.
Mm.
Men så tittar man ändå på hennes yttrandefrihet. Att hon ska kunna, att hon som privatperson också ska kunna ha en yttrandefrihet. Och jag tycker att det här blir lite spännande någonstans. För att det är nästan som att jag ser det någonstans som att man pratar om att Ann-Sofie Hermanssons yttrandefrihet som privatperson. Och sen att de här ska tåla lite mer för de är offentliga personer. Ann-Sofie Hermansson är ju ändå en kommunpolitiker.
Men det funderar jag lite på också, därför jag upplever inte att man pratar så mycket heller i debatten om vad det är för typ av skada som de har liksom lidit heller av att bli utpekade på det sättet. Exakt. Hur liksom ser du på det?
Det är ju där, det, är det som jag tycker att man borde ha tittat på när man har gjort en försvarlighetsbedömning. För det tycker jag inte är försvarligt att man pratar om människor på det här sättet. Jag ser ju inte dem som de här offentliga personerna som Ann-Sofie Hermansson är. Det jag också menar är ju att man begränsar inte yttrandefriheten. Man kan ju säga saker utan att riskera straffansvar.
Man skulle ju kunna se på det som att det utsätter rättssäkerheten för risk också. För det är väldigt svårt att veta. Alltså då måste man ju ha en tingsrätt varje gång man skriver ett långinlägg för att veta, är det här en försvarlig grej eller är det ett oförsvarligt uttalande?
Mm.
Det skapar ju problem också för yttrandefriheten liksom. Så för att veta var man ska sätta den gränsen.
Mm.
Men vad tyckte du annars om tingsrättens dom överlag? Tyckte du att de hanterade målet på ett sätt som var ändamålsenligt och bra?
Många säger det är en välskriven dom. Och det säger man ju om alla domar som är lite längre än, som är längre än 10 sidor ungefär. Jag tycker ju egentligen att de har gjort en felaktig bedömning. Jag tycker att man har gjort en felbedömning av omständigheterna i målet. Och jag hoppas att hovrätten gör en annan bedömning.
Mm.
Och då handlar det bland annat om att jag tycker inte att man har gjort rätt bedömning när det kommer till huruvida vissa uttryck var uppgifter i förtalsbestämmelsens mening. Jag anser inte heller att det var försvarligt. Och även om det hade varit försvarligt, så anser jag inte att Ann-Sofie Hermansson har visat att hon hade skälig grund att tro att de här uppgifterna var sanna. För saken är ju också den att hon ska ju ha visat att hon hade skälig grund att de här uppgifterna var sanna när hon spred uppgifterna. Och det säger ju inte ens Ann-Sofie Hermansson. I förhör med Ann-Sofie Hermansson så berättar ju inte hon att hon har researchat och kollat upp så att hon verkligen var helt, så att hon hade skälig grund att de här uppgifterna som hon spred om målsägarna var sanna. Utan istället så har man sakkunniga som sen ska övertyga rätten om att de här uppgifterna var sanna eller att hon hade skälig grund att tro att de var sanna. Hon ska ju ha haft skälig grund att tro att de är sanna när hon sprider uppgifterna. Och det första blogginlägget, när var det? Var det 2018 kanske?
Överklagan så ser vi i alla fall målsägande sidan att man tycker att tingsrätten inte tar tillräcklig hänsyn. Så hänsyn till tidsanda, värderingar och kulturell kontext.
Mm.
Och jag funderar lite på det, att det de har tagit hänsyn till är ju då de här experterna som har åberopats. Och sen så har de tagit hänsyn till Nationalencyklopedin, som ju uppdateras kanske från och till. Jag vet inte, men den är ju inte superuttömmande nödvändigtvis. Men hur känner du att det skulle vara lämpligt att ta hänsyn till kulturell kontext och allmänna värderingar i samhället på ett sätt som inte blir godtyckligt? Alltså för att det inte bara ska vara så här domstolens...
Nej, jag förstår. Jag tänker att det man hade kunnat göra, det är ju att man faktiskt hade kunnat titta på blogginlägget på det sammanhanget. Och att där pratar man ju inte om extremister. Alltså där pratar man ju om extremister. Men det är ju ett sammanhang där man pratar om IS-resenärer, om terrorister.
Mm.
Och i samma blogginlägg, eller om det är ett annat blogginlägg, så pratar man om att de här är icke-demokrater. Då tänker jag att det är ju laddat. Det är ett ganska precis innehåll som...
Ja.
Det är ganska bestämt.
Och det skapar ju väldigt tydliga associationsmönster.
Absolut.
Kan man tycka.
Mm.
Och samtidigt, det är också en grej som jag tycker är intressant, att man å ena sidan så är... Man hänvisar till artiklar som en av målsägarna har skrivit om terrorlagstiftning.
Just det.
Där terrorlagstiftningen ifrågasätts.
Mm.
Vilket man ju kan ha så olika åsikter om.
Ja.
Men på juristprogrammet ifrågasätts ju också eller terrorbrottslagstiftningen. Mm. Av olika anledningar. Det finns ju en diskussion om att den profilerar muslimer på ett orättvist sätt.
Det är många som har kritiserat den här lagstiftningen.
Ja, precis. Mm. Och det är också en gränsdragning för vad som är... hur mycket ska man få kritisera lagstiftning?
Och i ett demokratiskt samhälle så tycker jag att vi borde få kritisera lagstiftning utan att alltså personer som är aktiva i den muslimska debatten eller som bara kritiserar den här lagstiftningen ska ju inte riskera att bli kallade terrorsympatisörer. De ska inte behöva tåla det. Utan det är också något som vi har lärt oss, till exempel på juristprogrammet, att man ska vara kritisk. Man ska kunna kritisera olika lagstiftningar. Det betyder inte att man försvarar terrorister för det, utan man kan ju fortfarande ha kritik mot en lagstiftning, mot en viss lag, utan att man för den delen tycker att det är rätt att människor är terrorister.
Tror du eventuellt att bedömningen av den kritiken hade varit annorlunda om den inte hade kommit från två muslimska kvinnor?
Det tror jag absolut, ja.
Om det till exempel var Magnus Ranstorp som kritiserade terrorlagstiftningen?
Mm, det tror jag. Nu säger jag det här i egenskap av privatperson också, men ja, det tror jag faktiskt.
Tror du att det är svårt för... rättsväsendet att inte påverkas av sådana uppfattningar om kultur, hudfärg, religion och så vidare?
Ja, om jag ska vara ärlig, ja, det tror jag. Det är lite så här att vi existerar som sagt inte i ett vakuum. Saker som händer i samhället påverkar människor i samhället. Det påverkar alla i det här samhället, hur man ser på saker och ting, hur man tänker om saker och ting.
Tycker du liksom att det finns en bild i rättssystemet att det är objektivt? Eller tycker du liksom att man borde ha ett mer kritiskt perspektiv som domare? Eller vara mer medveten om den typen av frågor?
Det tror jag är ganska svårt att svara på. Mm. Det är säkert superindividuellt också.
Mm.
Hur olika domare är. Mm. Så att det är svårt att uttala sig om det. Det är svårt att svara på en sån fråga. Men det är klart att jag önskar att de tog hänsyn till det.
Samtliga experter som har åberopats, ingen av dem är ju själv bekännande muslim, vad jag vet.
Nej.
Tror du att den typen av grejer skulle kunna påverka, och hur ska man komma till rätta med en sån sak?
Jag tycker att man ska vara objektiv, och då tycker jag egentligen inte att det ska spela någon roll om en sakkunnig är muslim eller kvinna eller man, vit, svart. Det tycker jag inte, utan jag tycker att man är där för att göra sitt jobb, och man ska vara objektiv och man ska vara saklig, och det är inte konstigare än så.
Nej,
och sen är det klart att man kan ha ett önsketänkande, och det är klart att jag som privatperson kanske önskar att det såg ut, att rättssystemet såg ut på ett annat sätt.
Vi bedriver väl en del verksamhet som är, vad ska man säga, alltså riktad mot människor som kanske har mindre ekonomiska resurser.
Mm.
Det var norska studenter gjort en undersökning där folk som var socialt och ekonomiskt utsatta, när de fick tillgång till rättshjälp, så tjänade de allihop flera tusen kronor på det.
Mm.
Tror du att det finns ett större behov av den typen av insatser, och har någon tanke kring vad man kan göra för att jämna ut skillnaderna i vem som har tillgång till rättvisa, vem som har tillgång till domstolsprocess idag?
Absolut, för att vissa processer, det kostar ju att driva dem. Det är inte alla som har tillgång till det. Det är inte alla som, det handlar också om folkbildning. Det är inte alla som förstår att man kan, att man har de här möjligheterna eller vad man har rätt till. Man önskar ju verkligen att juridiken kunde nå ut till fler personer, så att fler grupper i samhället faktiskt hade koll på sina rättigheter och vad de kan göra. Men absolut, vi jobbar ju ganska mycket med människor som är utsatta i samhället på ett eller annat sätt. Och jobbar man med flyktingar så är de ju i princip alltid utsatta.
Mm.
Vi jobbar även ganska mycket pro bono, vilket innebär att vi inte tar betalt för allt som vi gör. Så det kan man ju absolut göra som jurist eller som advokat. Det här har ju också, nu kommer jag också in på diskussionen om vad man anser att jurister eller advokater har för roll.
Mm.
Eller vad man har för skyldigheter, det beror på hur man ser på det. Jag är ganska intresserad av rörelsejuridik. Vissa anser ju att man som jurist har ett ansvar, att man ska jobba för att förebygga olika orättvisor i samhället. Och så ser jag på mitt yrke. Sen tror inte jag att alla gör det, men jag önskar att fler kunde se på det på det sättet.
Mm.
Att man faktiskt har ett ansvar att hjälpa människor och att se till att alla får sina rättigheter tillgodosedda.
Jag funderade lite på det också, om man ska, alltså, betraktar man liksom det här som rörelsejuridik, det här fallet?
Jag ser på det lite så här att jurister ska jobba med juridik. Och det är lite grann det som också rörelsejuridik handlar om att man kanske ser en viss rörelse och sen så hjälper man den i egenskap av jurist, så att det är inte, man driver inte en egen kamp. Och det är också det som, det är därför jag också tycker att det känns när man pratar om att någon har en politisk agenda.
Mm.
För jag tänker att det handlar inte om att vi som jurister ska driva någonting, utan det handlar om att vi hjälper människor som vill driva någonting, och sen så gör vi bara vårt jobb, precis som alla jurister och advokater gör.
Mm. För finns det mycket sånt i Sverige? Finns det liksom resurser som läggs på det, eller är det en liksom marginalföreteelse?
Jag tror det här är någonting som är ganska nytt i Sverige, och vi har inte en historia av rörelsejuridik som exempelvis USA har, där man pratar om movement lawyers och där man har jurister och advokater som har kämpat för till exempel svarta rättigheter. Vi har ju inte samma historia i Sverige, så det här är ett ganska nytt begrepp här.
Mm.
Men jag skulle nog tro att det är någonting som får mer och mer spridning här, och det är ju till exempel i och med att man har Akademin för rörelsejurister, eller att man skriver såna här rapporter om rörelsejuridik, så att fler jurister vet att det finns ett annat sätt att arbeta på.
Mm.
För det är någonting som jag saknade på juristprogrammet. Det är ingenting som jag fick lära mig på juristprogrammet. Eller jag fick inte lära mig så mycket om hur man kan använda juridiken som ett verktyg för att förebygga sociala orättvisor, förebygga eller förhindra.
När vi pratade med Allan Stusinski så pratade vi om enskilt åtal också. Han menade väl att enskilt åtal blev liksom ett instrument. Eller det var ju lite som det du pratade om att man betraktade som ett... Man betraktar det som att man har en politisk agenda för att man driver det som enskilt åtal. Men hur ser du på enskilt åtal som fenomen eller
institut?
Jag tänker att det blir väl någonstans den sista utvägen att man väcker ett enskilt åtal. Att till exempel i det här fallet, att har någon spridit uppgifter mot en på det här sättet som har skett, då ser man till att väcka ett enskilt åtal. Det här handlar ju om ansvarsutkrävande, och den möjligheten finns. Och sen är det klart att det kanske finns människor som tycker att det är fel att man kan driva en sån här process, men jag ser absolut inte det som det, utan det här är ett alternativ vi har. Det är ju det rättssystem som vi har, och att man då använder sig av det, det är inga konstigheter.
Mm.
Nej, det finns ju eventuellt det motsatta problemet att det är enskilt åtal är någonting som kanske inte alla har tillgång till, just för att det är intressant att nu kanske jag säger fel, men jag tror att de ansökte om skadestånd på 9000 kronor var.
Kan vara så.
Och sen så kostade ju rättegången 190 000 kronor.
Det är ju ganska stora liksom insatser man går in med också när man driver ett enskilt åtal.
Och då är det ju någonting som man som privatperson anser att men det här vill jag göra, det här har hänt mig och nu vill jag driva det här, och det har man ju rätt att göra. Det är någonting som kallas för strategisk processföring också, och då så hjälper man ju på det sättet så kan man ju hjälpa en större grupp.
Ja. Men vill du berätta lite om vad strategisk processföring är?
Det finns ju olika organisationer som håller på med det. Bland annat Civil Rights Defenders gör ju det, och då kan det ju handla om att om man vet att det finns en viss fråga som man, eller liksom om det finns någonting som man vill driva, och så vet man att om man vinner så vet man att det här kommer att hjälpa en stor grupp av personer, men sen är det bara vissa som driver den här frågan, och så, Så att man har väldigt liksom ett strategiskt sätt att se på den här processföringen. Att man ser att om vi vinner så kommer det här att hjälpa väldigt många människor.
Mm.
Det är i princip det.
Hur tror du att det kommer gå i hovrätten nu?
Det är jättesvårt att säga. Och jag vet ju att när tingsrättens dom kom så var det väldigt många jurister som sa att ah, men det här var självklart, det här var givet, att det skulle bli så här. Och jag tycker inte det. Jag tycker också att det är konstigt att man pratar på det sättet, att ah, men det är klart att tingsrätten skulle göra så här. Det är oproffsigt att säga så, att den här bedömningen är självklar eller att den här bedömningen är inte självklar, för det är aldrig självklart. Mm. Vi har också domstolar som inte alltid gör rätt. Det är därför vi har överprövningsinstanser. Jag hoppas att det går bättre än vad det gjorde. Och den här lagstiftningen här också, den resulterar ju i öppna bedömningar. Det är väldigt svårt att förutse vad som kommer att hända.
Detta var alltså Allan Studzinski och Jasmin Kaspekis syn på målet. Inget datum är ännu satt för huvudförhandling i det överklagade målet, och det återstår att se hur utfallet kommer att bli. Fler avsnitt finns att hitta på vår hemsida. Där har du också tillgång till de senaste numren av juridisk publikation. Tack för att ni lyssnat på JB Samtalar.